Well, only bet you bought a testament.
Yeah.
En gamling som sitter där med sin jurist och ska bestämma vad hans rikedomar ska ta vägen efter att han dött. Så vad är då mina rikedomar? Det är inte pengar. Stora kåkar, båtar, bilar, allt det där. Därför att för mig finns det större, viktigare och mer eftertraktansvärda skatter att finna i detta liv. Så det är väl egentligen det. Jag har gått den vägen och tycker faktiskt att alla med mig egentligen som går den här vägen, att det här är en skatt som vi vill dela med oss av. Så det är liksom det lite jag har svurit mitt liv till att hjälpa till att göra så gott jag kan. Så. Jag ska bara titta på vad jag har här. Och jag menar, varför säger jag det här nu? Därför att jag vet, kom igen, jag är 68 i år. Jag kan ha 30 år kvar eller mer, jag vet inte hur mänskligheten lär sig om det här med att förlänga livet under den tid jag har kvar. Människan spår Gud rår, som mamma brukar säga. Eller så kan jag liksom vara borta nästa minut. Liksom det bara är så. Det är bara realism. Egentligen är det så för oss alla. Men ju högre man kommer i åren, desto högre ökar den procenten och så vidare. Bla, bla, bla. Men det är liksom ingen mening att grunna över det. Och jag kan bara säga så att jag är totalt nöjd med mitt liv som det är nu. Och som en av mina vänner sa, Peter, att jag skulle liksom bli tillsagd och lämna denna värld nu, så skulle jag bara säga, ja, det var ett fint liv, tack så mycket. Och sen, fortsätta min vandring dit jag är riktad. Vad kan vi göra mer än så? Och en av de rikedomar som jag känner mest värdefull är att riktigt ha förstått det ganska enkla faktum som så många människor idag har insett. Att vi är mer än den här kroppen. Att vi fanns någonstans i någon form innan vi kom hit. Och att vi fortsätter att finnas någonstans någon form efter att vi lämnar här. Att fatta det i sig tar bort så mycket osäkerhet och fruktan. Och inte som en tro, någon religion som människor sa, nu ska jag edsvära mig till den här religionen, jag måste tro på allt de säger. Men alltså, det är ett faktum, för det finns så mycket vetenskaplig forskning som, jag säger, bevisar det här i princip. Och någon kunde bara erkänna det. För det går emot så mycket av den etablerade vetenskapen och allt det här. Blablabla, det är sånt jag pratar om hela tiden. Och jag började förstå de här sakerna först när jag var 20. Innan dess hade jag levt helt omedvetet, bara gjort det som var kul och liksom bara hängt med. Men då började jag tänka på, upps, lite större sammanhang här. Livet ligger här nu och håller på att rinna iväg. Vad ska jag göra? Vad går det ut på? Lever jag rätt? Lever jag fel? Är jag egentligen tillfredsställd, lycklig? Är jag inte? Does it all make sense i den här världsbilden som jag går omkring och lever med? Eller gör den inte? Det där råkade jag ut för när jag var 20. Lånade en liten bok skriven av någon japansk makrobiotik guru någonting. Han var Oshawa, George Oshawa. Och då blev jag makrobiotiker. Jag såg att alla läsk och skräp och grejer och skräpmat och sånt var inte bra. Och det liksom bara fortsatte den vägen att ifrågasätta en massa saker som jag tagit för givet upp till dess och inte brytt mig om egentligen. Och den där vad ska man säga? Nya nivån egentligen i mitt liv som jag liksom kände att jag stod inför då, den kunde jag liksom välja om jag ville kliva upp där för en trappan till nästa nivå och leva på ett klokare sätt, eller om jag skulle hänga kvar här bara för att mina kompisar är där. Så som man lever liksom, sitter och dricker öl på kvällen och bla bla bla. Vad ska jag följa liksom, vad andra gör eller min egen övertygelse? Ja, man går liksom igenom såna här olika nivåer som jag tror att de som inte har gått igenom dem, de ingår liksom i livet, i åldrandet. Man säger medelålderskrisen, 70-årskrisen, 60-årskrisen, alla möjliga kriser. Vi krisar hela tiden numera. Men vissa av de här känner man igen, alla som har gått igenom ett liv. Och jag har gått igenom några stycken av dem där. Och så tittar man tillbaka på ungdomarna som tycker att pappa fattar ingenting, vi fattar ju allt funkar. Exakt som man själv gjorde då. Och försöker liksom att kommunicera till dessa tonåringar. Vad man har upplevt efter att man var lika gammal som dem. Och så man kan se därifrån jag sitter nu och tittar tillbaka. Men som man inte kan se när man är 18. Det är liksom en annan dimension av livet som. Och jag tror alla ungdomar, eller många ungdomar, de bara är, klampar i det där klaveret. Att de liksom tror att de vet allt. Och så lyssnar de inte på gamlingarna. Som trots allt, om de har levt ett någorlunda konstruktivt, progressivt liv, borde vara lite klokare vid det laget. Kan man tänka så, den möjligheten när man är tonåring, att det överhuvudtaget går. Det verkar som att det är svårt för det, men i alla fall. Så därför, vad kan jag göra? Vad kan jag säga? Jag sitter här och är tyst. Fast jag har en himla massa grejer som jag skulle vilja dela med mig av med er. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Ja, men det riktiga värdet, den riktiga skatten i Krishna-rörelsen. Det är inte liksom sociala klubbar, sitta och käka tillsammans och sjunga lite. Och även om naturligtvis Hare Krishna mantrat är i centrum för allt. Men det viktigaste är alla de här böckerna som Srila Prabhupada gav. Så om jag får ge er ett råd och kan säga det med min mun till er också utan att ni bara klickar av, så är det att läs de böckerna. Och jag vet, jag menar, det är min övertygelse att vi, alltså min generation, och jag ska våga säga ganska mycket fram tills den dag som är idag, har det låter lite klisché, men bara skrapat på ytan av den kunskap som finns där. Vi byggde mer en sekt liksom, där man ska se rätt ut och göra rätt grejer, och jag lite på mig och sånt där, och sen så var duktig och moral och allt lite sånt där religiöst. Men det är någonting mycket, mycket mer. Det handlar verkligen, det är därför jag koncentrerar mig på kosmologi. För det handlar liksom om vår grundläggande syn på världen och verkligheten, vilket inte har med religion, vetenskap och de där motpolerna att göra. Det går djupare under det där, och nu kommer jag in på de grejerna också. Men det här är också en av de här sakerna som jag tycker är en av de viktigaste sakerna att förmedla, som jag försöker hela tiden men ingen som lyssnar på mig. Det är liksom att nu kommer jag ihåg, men jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, i alla fall var bara en massa djuphet. Men det är sånt där som jag försöker att förklara hela tiden. Jag har väl liksom ser mitt jobb, när jag ska beskriva min värld där jag sitter här idag 2023. Och är mitt projekt som jag vill göra resten av livet, och som egentligen hela mitt liv har varit ett projekt. Så om jag ser tillbaka sedan typ slutet av 70-talet. Till och med mitten. Det att hjälpa folk att kunna förstå Prabhupadas böcker. Dels att själv försöka förstå dem bättre. Men sen hjälpa människor att kunna överhuvudtaget ta till sig dem. Jag tycker mig att se på senare att det finns mycket, mycket mer behov av det än vad många kanske tror och vill erkänna i just Krishna-rörelsen. Och Prabhupada gav en liten pik om det där ibland och sa, de läser inte mina böcker, jag skriver dem för att ni ska läsa dem. Inte bara springa runt och sälja dem och jobba frenetiskt. Det är en kunskap jag ger. Inte i första hand ett samhällssystem. I vilket fall, det vill jag bara, eftersom jag sitter här nu och pratar om här testamentet, så måste jag vara högtidlig. Vill jag bara högtidligt be er studera den här kunskapen. Jag skulle hoppas att jag får sitta ner och studera den tillsammans med er någon gång. Men återigen så beror det på hur länge jag hänger kvar här och era intressen, hur de kommer att utveckla sig. Så om det kan jag liksom ingen säga, men nu kan jag prata. För den som lyssnar på det här måste lyssna så länge han lyssnar. Han slipper han liksom. Det är ganska skönt att prata så här. Kanske därför jag har tusentals timmar inspelat något sånt här prat. Vad som faller mig i. Okej, på tal om det. Jag pratar om att ha mina visioner och tramsar om det. Men jag har faktiskt byggt upp någonting också, och det är det jag vill prata om här. För att jag tycker, för min sida så sätter jag för att det här är viktigt för er att få veta och höra och förstå. Det är åtminstone det jag lämnar efter mig. Om det så är värt ingenting alls eller hela världen, men du, jag är bara en liten tjänare som sitter och pratar så här. I alla fall, men jag har lagt alla de här inspelningarna. Jag har spelat in precis som där jag gör nu, jag sitter och pratar precis vad jag råkar ha på hjärtat. Det kan vara filosoferande, det kan vara att du försöker gå djupt in i någon vers där i Prabhupadas böcker, gamla sanskritverser, och reda ut dem. Och liksom bara prata igen. Det är allt möjligt. Förmodligen det mesta skräp, men det kanske finns någonting här där som är användbart. För jag har pratat in allt det här i min iPhone och andra maskiner jag hade tidigare innan iPhone kom. Mest som en dagbok från början. Jag började någon gång i mitten av 90-talet sådär, men då hade jag inte någon sån här små tejper och kassett jag spelade in på då, men ja, den finns inte kvar längre. Men någon gång i början av, vad kan det vara, 2003 eller någonting, alltså 2003, så började det lite mer systematiskt med det här, för då kom också såna här, vad heter det, MP3-spelare som hade inspelningsteknik, och så fort det kom det började med såna här, i början någon simpla grej som förlåt förfärligt antar jag, men om det går att avkoda saker från den där maskinen, jag försökte hitta det bästa jag kunde få tag i, så att jag minst fick rent ljud och sen i alla fall. Så det ligger något kvar sen. Och allt det här har jag lagt upp på servern, och sen är det fram till idag, fram till den dag där jag säger mina sista ord, för att vara dramatisk. För det är liksom så jag ser det här. Vad det nu är för någonting jag som sitter och skriver eller pratar ihop. Men när jag tittar på det här nu så skulle man ju, vad det är det jag håller på att göra. Jag tar, delar upp det i ämnen och olika projekt sidan om varandra och passar en grej här och den passar grejer och den passar där, så det är lite författande fast det är ljudform mest, men så skriver jag ner. Så att får jag tid på mig så kommer det att bli några böcker. Jag jobbar nu ganska seriöst med en som jag borde kunna vara klar med hyfsat på några månader i alla fall. Om jag fortsätter så är kanske ett halvår. I värsta fall att det är årets slut. Det borde, så jag är lite inne i produktionsmod här nu. Mot våren 2023, så får vi se vad som händer. Under den tid jag har kvar och i alla fall, allt det där jag har spelat in ligger på den här webbplatsen, 217.70.33.42. Och sen är det kolon. Och här är gästerna, så är det 8800 eller 8080 eller någonting, en blandning av åttor och nollor, fyra stycken. Det är portnumret som jag ska lägga upp den lite bättre så att det kommer att hitta en direkt adress till den. Men där kommer man åt hela min server. Och jag vill ju träna upp på Linux så ni skulle kunna komma åt den via terminalen. Vilket är det bästa sättet att komma åt den. En Linux-terminal liksom är gjorda för sådana här servrar. Och ni kunde lära orientera på den. Det finns två servrar som speglar varandra stående i en sån där säker hall. Någonstans uppe i, vad det nu är, Vallentuna eller vad det var, jag kommer inte ens ihåg. Och här det ligger väl gamla kvitton och sånt där. Leva Online heter de. Leva Online. De ägs eller sin tur av ett annat sådana här webb hostingföretag, sjutton nu hette. Men jag tror att det går att söka på Leva Online. LevaOnline.com och deras support, för att de killarna som sitter där, de vet att jag har de här två servrarna där jag betalar 1500 i kvartalet för dem där. Så att om det kan fortsätta upprätthållas, det är en av de där praktiska grejerna som jag bara behöver pränta ner här på det här viset så att de går till historien. Om jag skulle liksom missa någonting innan jag går hädan. Det känns som det skulle vara lätt hänt. Men det här tycker jag, det är liksom som sagt mitt legacy for whatever it's worth. Där ligger alltihop på mina servrar. Och någon anledning är gammaldags där. Alla andra har sådana här cloud-servrar. Jag har två maskiner som står tuffa, robusta Dell-servrar. Som kan stå år efter år efter år. Jag har haft dem där i snart 20 år. Och bytt dem lite då och då. Det är väldigt lite maintenance. De bara står där. Man behöver gå in ibland och kolla lite och göra lite administration. Men principen för dem är att när de väl står upp och rullar ordentligt så står de upp och rullar ordentligt. Och alltså behövs nästan någon som bara betalar räkningen och har en förmåga kanske att hålla koll på att de fortsätter att stå och rulla och inte hänga sig och någonting går sönder, för det gör efter ett tag naturligtvis i alla maskiner. Och i så fall bara byta ut, och det finns något, alltså alla såna här praktiska grejer alltså. Det finns några killar som har en affär nere på Söder, mitt emot Söder, alltså Södersjukhuset eller Eriksdalsbadet, något annat tvärs över Ringvägen där. Och där kan man köpa sådana här servrar, senare modeller, jättebilligt, typ 3000 per stycken och sånt där. Så att det är så jag har uppdaterat dem gradvis, med, kanske med 5 års mellanrum eller så. Så att det skulle jag vara jätteglad om det fortsatte, antingen om ni kan lära er hur Linux funkar, eller om jag har kunnat få möjlighet att lära er det. Eller om ni hittar någon, till exempel Prolad, som är i kontakt med Almvik. Leta efter honom, han kan Ubuntu och precis som förmodligen bättre än vad jag kan, så han kan hjälpa till och hålla efter det där om han vill ställa upp med det och så vidare. Men de servern vill jag lämna till eftervärlden, för där ligger liksom allting. Det är min produktion, ungefär som en författare har lämnat efter sig en serie böcker som han eller hon har påtagit ihop. I nuläget ligger det där på de servrarna, och där ligger det, och det är inte mer med det, och det är inget mer och det är inget mindre. Och jag försöker att ta det där, den här högen med material som det trots allt är, och sortera upp och sätta liksom prioritet på, och sen producera en efter en, de som jag tycker är värda att producera. Men det är bara så himla mycket idéer som ligger där. Så fort jag fick en idé liksom, då bara blablabla, ta fram iPhone och pratar in den. Och det kan vara kapitel till en bok eller det kan vara en hel film. Den som börjar gräva där hittar någon slags rudimentärt manus utkast eller outline utkast. Eller till och med bara synopsis utkast. Liggande där i några filer någonstans tillbaka i historien. Till filmer. Filmer alltså som jag i min fantasi kan se som fulla Hollywood långfilmer. Hollywood, varför säga det? Men alltså den standarden som vi brukar mena när vi snackar och använder det ordet. Alltså hög standard, vilket ju blir billigare och billigare att uppnå. Jag tjatar på dem på Iskon i Krishnarörelsen lite försiktigt att borde starta en en ordentlig studio. Som jag också försökt att jobba med. För det är så viktigt idag. Det behövs och de är inte så dyra. Man kan göra vad som var bara topp Hollywood standard för några år sedan. Kan man göra en hemstudio snart. Så tycker jag det verkar som i alla fall. Det är nästan där redan faktiskt. För att inte tala om spelvärlden som vi pratar om idag. Så att, om jag tittar framåt och försöker med min lilla amatörvisionärssyn. Så ser jag ju att vill man förändra världen idag. Så är det där man ska sikta. Inte på politiken och fastnar man bara i maktkamper och alla blockar varandra. Och... Så det verkar vara svårt, tungrot. Man måste nog vara en krigare för det, verkar det som. Men den viktigare nivån ännu, så att säga, viktigare nivån. Är de intellektuella. Och de som är smarta, de som är intelligenta, de som är kloka, de som har kunskap, det är de som behövs i världen idag. Om de ligger och sover och alla de där krigartyperna ute och liksom och går fullständigt börjar käka gång mot varandra, vilket har hänt förr. Bara blind fight liksom. Det kan fortsätta år efter år. Det är så vansinnigt tokigt. Så man kan använda media. Och just nu känns det för mig, därför kanske en del känner mig som någon konspirationsteoretiker eller så, men det att det sprids mer mörka, pessimistiska, dystropiska, misantropiska, alltså negativa, alltså destruktiva, alltså downward spiral budskap i media. Allt från nyheter till actionfilmer, Hollywoodfilmer, så det är liksom väldigt mycket, det blir mörkare och mörkare. Och det ser man om man har varit med ända sedan alltihop började, så att säga. Och man gick och såg sig sin biomatiné en gång i veckan. Så det är också någonting som jag liksom bara försöker och ser värdet av att titta tillbaka på och bevara det som är bra från historien, från ens egna föräldrar, från deras föräldrar, från ens gamla kulturer. Det är därför jag intresserar mig mycket för sånt just nu. Och hela den här kosmologigrejen, vilket är ett annat stort sjok av projekt som jag just nu fokuserar på. Som ingår liksom i all den här, eller som äten om jag lyckas kristallisera ut och börja producera lite av hela den här högen. Som jag har på i åratalen mest haft problem med att kunna prioritera och bestämma vilka jag ska börja med och fokusera på. Men nu känns det som att börja med den här. Och så får de andra ligga där och gro lite i bakgrunden en stund. Och så kanske någon av dem kommer naturligt sen och går i produktion när det behövs. Så att man får följa lite på det sättet. Så i alla fall... Jag orkar inte prata mycket mer denna kväll för jag tänkte slappa lite. Men jag ville bara säga att de grejerna, där ligger i princip allt jag har gjort. Och där finns allting jag kan rekommendera till. Att studera grejer. Läs böcker, men riktiga bra böcker. Som sagt, jag rekommenderar Prabhupadas böcker. Eller andra böcker som liksom kan på något sätt hjälpa en att förstå det som Prabhupada beskriver på sin nivå i sina böcker, som kanske många tycker är för svår att förstå. En massa sanskrit och filosofi och sådär. Folk är mycket enklare idag och när man är det så kanske man har svårt att se dem. Men jag kunde åtminstone se värdet av dem och kan. Och många med mig, så jag tror inte det är så svårt att se om man väl tittar på de här böckerna. Och det lyckades Prabhupada med, skulle jag vilja säga, att jag hoppas det. Och det tror jag han hoppas också. Att intelligenta människor skulle attraheras till det här. Och det var ju det i början. Det var liksom professorn Howard Wheeler, som Prabhupada brukar kalla honom, har jag för mig. Eller doktor kanske det var. Och en av de andra. Det var liksom folk droppade alltså från universitetet. En del som inte bara studenter utan som lärare på universitetet. Alltså det var en helt annan nivå. Och jag tror att det var det Prabhupada ville. Och det är det jag försöker känna också. Liksom att det blir... att man tar Prabhupada, det som finns där, och förklarar det på ett sätt så att smart folk idag kan förstå det. Det är klart smart folk tycker att de är smartare än alla andra, men riktig smarthet innebär att man är ödmjuk också och ser att det finns de som är smartare än en själv och så vidare. Och därför tittar man uppåt istället för att titta ner på det som inte man tycker upp till hans egen nivå. I alla fall, jag svamlar för nu, jag trött. Men om ni bara håller den här söven levande, och som sagt, den som är intresserad kan botanisera och rota mycket som helst i de här gamla inspelningarna. Vi lägger till och med några halvprofessionella i alla fall stereo ljudinspelningar, digitala sådana, av små folkmusikband, grupper och pensionärer eller alla möjliga, sitter i parker i Beijing och spelar för oss. Och en del har jag lyssnat på, de är väldigt vackert, jag bara inte vet vad jag ska använda det till. Så det ligger där i högen, och det är liksom bara allt möjligt, idéer till konstverk. Oh, vad finns inte där? Så jag försöker kategorisera upp dem där så gott det går. Och jag ska ta med nästa avsnitt av detta, vilket är mitt testamente som sagt. Så för det blir kanske fler avsnitt. Så är det väl så långt jag har någonting att säga. Jag menar, jag kommer alltid att säga att om, som sagt, när vi kommer till den här åldern, det bara vi, det blir så självklart att vi ser åtminstone de som vi är, jag och mina vänner, liksom, som att vi tränar att se och lära oss att vi är eviga, att vi faktiskt, den här kroppen kommer att klappa ihop en dag, liksom. Det är bara naturen. Och då bara vi vandrar vidare till nästa destination, liksom. Det är så man ser det. Och som sagt, jag ser det som den största rikedomen som jag är mer tacksam för än någonting annat. Och där börjar liksom det äventyr och den vandring som jag själv har gått sedan jag var, som sagt, början 20-årsåldern. Och fortfarande går, och som bara nu sträcker ut sig framför mig, obegränsad. Och det är en vandring i livet som blir roligare och roligare och mer tillfredsställande. Och klokare, sa jag det. Vettigare, ju mer man går den. Det är därför jag känner att jag kan bara lugnt säga nu att det här är på riktigt. Det som Prabhupada skriver och så. Man måste liksom sovra ut eller kunna extrahera ut den förståelsen ur det som finns. Jag behöver bli pretentiös, men alltså, okej. som finns där, och man liksom kan se bakom den där ytan som kan vara lite mer kanske av en 1900 till 1800-tals människotyp, vilket faktiskt indierna var. De var liksom, så Prabhupada, han var ju naturligtvis också formad av sin kultur. Och om vi försöker imitera det idag, bara ta liksom rakt in, det kanske inte riktigt fungerar. Så att det är liksom mycket sånt nu. Man håller på och diskuterar och bearbetar i Krishna-rörelsen. Så i alla fall, jag vill bara säga det att tack vare denna ovärderliga skatt som jag faktiskt har haft glädjen att ta emot i mitt liv, måste hålla tal så här tydligt, så kan jag bara ärligt säga att den dag jag vandrar vidare så kommer jag sakna er, speciellt mina söner naturligtvis, herr gästernes. Jag är så glad att få ha er till mina söner. Jag visar inte riktigt, förmodligen man blir rätt sådär när man gammal farsa liksom, att man, och speciellt eftersom jag är lite äldre och generationsskildande naturligtvis gör sig till känna. Och men också att jag, att det är liksom bara grejer jag skulle vilja ge, dela med mig av till er innan ni liksom flyttar ifrån, eller jag flyttar ifrån, vet, ni vet. Men så är här och tillsammans och så, så vet man ju liksom inte hur mycket möjligheter det blir för sånt i framtiden. Det får ju annat att göra också. Men i alla fall, jag gör det på det här sättet. Och saknar jag grabbar. Och jag sitter i alla fall, numera har jag gjort det några år nu, med den önskan, den viljan att när jag kliver ur den här kroppen och som de gamla människorna i Norden sa, jag har en bok här som står i bokhyllan framför mig nu som är skriven av en samekvinna tror jag, som handlar om de nordiska folkens syn på universum. Läs den, den är väldigt bra. För det är lite det jag pratar om nu. Kosmologi igen. Kringla mig. Jag är jättetrött egentligen. Jo, i alla fall som... jag skulle prata om att, japp, att jag gärna, om inte någon annan, om jag blir kallad till någonting annat eller så, stannar kvar här. Och just det som någon sa, de gamla nordiska folken, att man, vad säger man? Jag måste liksom få en massa ord till det här, för jag blandar med engelska och svenska. Förfäderna, de finns med sina barn, fast det är inte att de har gått bort och försvunnit när de, som vi kallar det, dör eller vandrar vidare. Utan det är att de går över bara till den osynliga sidan, men finns ändå där med sina barn. Och jag tänkte på det här och har själv haft upplevelser med min mamma och så, som kanske lutar åt det hållet, att vi hänger kvar och hjälper våra barn så länge vi ser att, ja, att de lyckas i livet, att man fortsätter att ha kvar sitt ansvar som förälder även om man fysiskt, kroppsligen inte är närvarande här. Det jag just nu agerar. Så, jag vet inte om ni förstår, men jag kan bara säga att, om, för att jag bryr mig om er så, kommer jag, om jag kan, om det är så som jag känner och tror och som det verkar, hänga kvar och försöka hjälpa er. Och det vore rätt kul om ni, om vi kunde få kontakt, du vet det här med medier och allt sånt där. Och jag känner folk som i alla fall påstår att det finns sådana medier som verkligen kan, eller att till och med att man själv kan utveckla den mediala förmågan. Och att kanske människorna till och med för, det är mycket det jag jobbar med det här med kosmologi, att människorna förr i tiden hade den kunskapen. Att de hade en kontakt och det fanns liksom invävt, inte bara i deras religion men även innan det vi kallar religioner, i deras kultur. Att ja, en del av livets konst att lära sig hålla kontakt med sina ancestors, sina förfäder. Det var väldigt viktigt att man tittar på gamla kulturer, svenska, gamla kulturen, kineser, gamla kulturen, Indien, mycket, kanske mest till och med. Och det finns en anledning till det, för det gjorde, som jag ser det, nog att familjer kunde bli väldigt starka. De höll ihop därför att de kunde åtminstone känna, kanske till och med ta fördel av närvaron av deras fäder och farfäder och så vidare, och vänner eller vilka det än är som har vandrat över till den andra sidan och som kanske inte, som inte, jag säger inte kanske, är borta utan finns där och hjälper till. Och att det kanske är mycket det som vi människor idag måste lära oss, att igen kunna öva upp den känsligheten för att kunna ha den kontakten. Tänk om man från, liksom, från andra sidan nu, som jag kände när man var här, vill ha kontakt med mig eller vem det nu än är, vilket jag skulle vilja om jag vore i samma situation. Och så sitter jag här och bara blockar mig själv för att någon säger att det är sånt kan man aldrig veta av, men det ska inte tänka vara sådär. Det är för att folk idag har blivit så himla små i sina sinnen, många av oss. Så det säger det, om man ska nu sammanfatta det, som jag ser som det jag vill hjälpa till med min lilla mission. Att försöka att överbrygga det. Och för mig är det lite som att skapa en bro eller en trappa från det moderna samhället som det ser ut idag, standard svenska samhället, vilket det är nu. Och till exempel de asiatiska, österländska kulturerna och visdomarna. Vilket det var egentligen vad Prabhupada sa. Han ville bara sammanföra två världar så att de kunde dela med sig av det bästa av varandra. Så det, vilket jag tycker är en jättefin motivation och målsättning han hade. Han hade ett exempel med den lama och den blinde. Nu får ni hitta hans böcker, jag kan inte sitta här och prata om så. Vilket fall, när ni hör det här, om ni hör det medan jag fortfarande finns här, så är det, i alla fall, du fick i alla fall möjlighet att säga det här, vilket jag egentligen också kommer att försöka kanske säga, eller inte ta er tid med sånt här dravel, men någon gång så om ni söker er själva till det och vill lyssna här och någon gång, ja, det betyder att då är det här ni ska vara nu och så är det bra. Och jag har det, jag är okej. Okay. Var jag än är. Jag sitter här i min fåtölj nu eller om jag är någon annanstans eller i en annan form, så kommer jag vilja ha kontakt med er. Och jag vet egentligen ytterst sett att vi alla är i kontakt med varandra. Vi hör liksom ihop hela gänget egentligen. Antingen vi liksom uppfattar oss varandes i den här sinnevärlden eller i en högre värld. Det är liksom på ett ännu djupare plan så är vi bara en stor familj, hela gänget som har glada, kärleksfulla och roliga relationer till varandra som, så som det känns bra. Och som jag säger, vi, den enkla lilla parollen man kan stå viftande med nu med på någon sån här demonstrationstavla som man håller. Egentligen skulle det vara rätt kul att ha demonstrationer och göra egna såna här, vad heter det, plakat eller demonstration som folk håller upp med och skriver grejer, lite grejer. Där man säger såna här saker att jag har i alla fall en sån. Och den som vi kallar sig min lärjunge får härmed som sin plikt att följa denna mission. Gör en sån där demonstrationstavla, plakatgrej med en pinne som man går och bär i demonstrationer. På den så skriv någonting åt det här hållet. Jag kan inte, jag är ingen så bra poeta, men engelska tar vi det. When we work together where we agree, instead of fighting about or fighting where we disagree, and the world will be great again. I mean, jag kan inte komma och liksom, jag försökte formulera det här ett tag. Nu säger jag tydligen det. För det tycker jag vore en rätt kul grej att gå sådana typer av budskap och demonstrationståg och sånt. Men det är i alla fall den lilla parol som jag lyckas kläcka i det här livet. Jag är så dålig på sådana här bevingade uttryck och så, men det är väl nog mitt bidrag. Min lilla ödmjuka tjänst. Vilket egentligen är bara att försöka vara någon slags transparent medium eller verktyg för Gud i denna värld. Och vad jag ägnar mig åt i stort sett all min mentala lediga tid åt är att bara be till Krishna att låt mig bli klok nog att göra det som du vill jag ska göra i den här världen. Och det är det handlar om, det här med att vara en bakta, en tjänare till Gud. Och det är det jag så att säga bestämt mig för att vara någon gång då, när jag var 22. Så bara så ni vet, det var liksom, så hamnade ni i en liknande situation, så ja. Så önskar jag er bara lycka till och kan bara säga det att mycket av vad jag har lagt här på alla de här inspelningarna och allt bla 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 har varit med den tanken att kanske om jag kan dela med mig någonting av allt vad jag själv har varit med om i livet så att det kan hjälpa er, mina grabbar talar jag fortfarande till, att om ni inte redan har det, vilket jag har stort sett tagit för givet att ni har mer än jag. Alltså den vad ska jag säga? Det blir en massa sanskrit, saragrahi och allting, men om ni slår upp det ordet sanskrit, ordet saragrahi, då förstår ni nog kanske vad jag menar här. Det är liksom att bara ja, i alla fall strunt i det. Där får detta tal sluta med ett totalt förvirrande sanskrit ord. Tack för mig, Hare Krishna. Fortsättning kanske följer.